Du lyssnar till en utsändning från Emanuelförsamlingen som samlas till gudstjänst varje söndag och helgdag klockan 11 i Emanuelkyrkan. För information och kontaktuppgifter gå in på hemsidan emanuelforsamlingen.se.
I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus, vi ber. Herre, jag är inte värd att du går in under mitt tak, men säg bara ett ord. Ett ord av nåd, ett ord av tröst, ett ord av liv, så blir din tjänare frisk. I Jesu namn. Amen. I texten från Gamla testamentet hör vi profeten säga: vänd er till mig och bli frälsta, ni jordens alla ändar, ty jag är Gud och det finns ingen annan. Nu ser jag, när jag blickar ut över församlingen här, människor som har strömmat hit, kanske inte från jordens alla ändar, men från Göteborgs alla ändar, från Kungsbacka i söder och Alingsås i öster, och ja, Hisingen får väl räknas till norr och norr om dessutom. Och här är vi. Nu kan det vara så här att vi har haft olika motiv med att komma. Någon kanske hellre hade velat stanna hemma och motvilligt gav sig ut i snön. Någon kanske ser fram emot vad som ska komma efter gudstjänsten, av det sociala eller av fika eller liknande. Men alldeles oavsett vilka tankar och motiv som har dragit oss hit, så får vi här höra som ett första ord Gud säga: vänd er till mig. Vänd er till mig. Så alldeles oavsett hur fladdriga tankarna har varit och vilken sinnesstämning, du kanske fylld av sorg eller uppgivenhet eller bitterhet eller vad det än är, så kommer nu ett ord direkt från Gud: vänd er till mig. Det som har varit, det som är, men nu talar han. Och han gör det för att vända ditt hjärta och din tanke till honom. Här och nu. Och nu är det inte i första hand uppmärksamheten till mig, utan till honom. Att jag talar är bara som på hans befallning, som ett redskap. För att här och nu vända din uppmärksamhet rätt. Och då kan det ju vara så här att man kommer från världens gräl där hemma. Eller det var en sen kväll igår med ditten och datten. Eller man är alldeles upp i sina tankar med det som måste göras, om du pluggar eller vad det är. Men här säger han: vänd dig till mig och bli frälst. Gud säger det: vänd dig till mig och bli frälst. Och han kan inte ljuga. Det ligger något mäktigt i hans ord och i hans vilja som är till din frälsning. Men då kommer det viktiga här, och det är att inte du har talat om för Gud vad din frälsning är, utan att han får tala om vad frälsning är för dig. Inte alltid det är ett och detsamma. Vad är hans vilja för dig? Och då behöver vi fråga och lyssna på honom och släppa tankarna på det som var så viktigt eller det som var så oroligt eller så kaotiskt. Vad är det jag behöver frälsas ifrån? Och så när han då ser på oss, vad är det vi behöver frälsa oss ifrån, så tänker jag att han tänker så här: ja, var ska jag börja? Det är så mycket i denna världen och också i vår inre värld som är oroligt och bortvänt. Men då är det ändå så här att det allra viktigaste får komma först, precis som det faktiskt det första i denna gudstjänst är. Ja, vadå? Kommer ni ihåg berättelsen om den lame mannen som sänktes ner genom taket? De fyra männen som bar honom fram, och så kom han ner alldeles precis mitt framför Jesus. Och Jesus mötte honom, precis som han möter oss här nu. Var ska jag börja? Och vi skulle säga: ja, är det inte alldeles uppenbart? Han är lam, han har inget liv. Han behöver gå, stackare. Och vad sa Jesus då? Mitt barn, dina synder är förlåtna. Det ser jag att du behöver. Det viktigaste först. För med förlåtelsen från Gud så öppnas allt upp. Frälsning, liv. Inte bara det som rör sig i dina tankar just i stunden. Och glöm inte de första orden som han sa. Mitt barn. Det viktigaste först. Vems barn är du? Vem är du? Det har du kanske glömt bort i världens gräl där hemma. Eller i plugghetsen. Vems barn är du? Och så möter du honom som säger de orden. Mitt barn. Dina synder är förlåtna. För att du ska komma ihåg och påminnas om vad det viktigaste är. Vems du är. Och se ditt liv i mycket större ljus än det som för närvarande rör sig där inne i tankar och känslor. Så frälsning denna morgon, det är att börja med att se vem du är, eller kanske ännu bättre, vems du är. Och låta dina flackande tankar ledas till honom som talar, så att han får börja i rätt ända för dig. Att dina synder blir lämnade hos honom och förlåtna av honom. Så att du också börjar att räkna med Gud och våga räkna med honom, med hans ledning, med hans ljus, med hans framtid för dig och hans goda vilja för dig. Och så leds du här att komma ihåg nu. Nu ska jag fästa min uppmärksamhet på honom, hans tal, vad som i övrigt ska ske i denna gudstjänst och även efter gudstjänsten. Och vi vet ju att med den lame mannen så fick han se och smaka mycket av Guds godhet. Han blev botad och sen kunde han gå och få upptäcka så mycket mer av Guds goda vilja för honom i livet. Så låt oss med detta ord ifrån Jesaja, från Gud, börja med att vända oss till honom i syndabekännelse, som ett uttryck för att vi också vill tänka det viktigaste först. Vem som är han som talar, hans frälsning. Och den börjar med att våra synder får sin förlåtelse av honom. Så låt oss be och bekänna våra synder inför honom. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu Guds sons blod renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag. Dina synder är dig förlåtna i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Käre Fader i himlen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. O allsmäktige evige Gud, du som med din mildhet ser på vår svaghet, ge oss kraft att tro på dina löften så att vi kan leva i trygghet under din mäktiga hand genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Hör Herrens ord. Från Gamla testamentet hör vi profeten Jesaja, kapitel 45. Så säger Herren: vänd er till mig och bli frälsta, ni jordens alla ändar, ty jag är Gud och det finns ingen annan. Jag har svurit vid mig själv, ett sanningsord har utgått från min mun, ett ord som inte ska tas tillbaka. För mig ska alla knän böja sig, alla tungor ska ge mig sin ed och säga om mig, endast i Herren är rättfärdighet och styrka. Så lyder Herrens ord. Hör också Herrens ord i dagens episteltext. Så skriver aposteln Paulus i Galaterbrevet kapitel 2, och jag läser redan från vers 15. Vi själva är visserligen judar till födseln, och inga hedniska syndare. Men eftersom vi vet att människan inte förklaras rättfärdig genom laggärningar utan genom tro på Jesus Kristus, så har vi också satt vår tro till Kristus Jesus. För att vi ska stå som rättfärdiga genom tro på Kristus och inte genom laggärningar. Ty genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig. Men om vi genom att söka rättfärdigheten i Kristus visar oss vara syndare, skulle då Kristus stå i syndens tjänst? Nej, åter nej. Men om jag bygger upp igen det som jag har rivit ner, då står jag där som en överträdare. Ty jag har genom lagen dött bort från lagen för att jag ska leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus, och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och utgivit sig för mig. Jag förkastar inte Guds nåd. Om rättfärdighet kunde vinnas genom lagen, då hade Kristus dött förgäves. Så lyder Herrens ord. Tack. Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Johannes, kapitel 4. Medan Jesus talade med den samaritiska kvinnan kom hans lärjungar, och de blev förvånade över att han talade med en kvinna. Men ingen frågade vad han ville henne eller varför han talade med henne. Kvinnan lät sin kruka stå och gick in i staden och sa till folket: kom och se en man som har sagt mig allt vad jag har gjort. Han kanske är Messias. Då gick de ut ur staden och kom till honom. Under tiden bad lärjungarna honom: Rabbi, ät. Men han sa till dem: jag har mat att äta som ni inte känner till. Lärjungarna sa till varandra: inte kan väl någon ha kommit med mat till honom? Jesus sa: min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk. Säger ni inte att det ännu är 4 månader kvar till skörden? Men se, jag säger er, lyft blicken och se hur fälten har vitnat till skörd. Redan nu får den som skördar sin lön. Han samlar in frukt till evigt liv, så att den som sår och den som skördar kan glädja sig på samma gång. Ändå är det ordet sant att en sår och en annan skördar. Jag har sänt er att skörda där ni inte har arbetat. Andra har arbetat och ni har gått in i deras arbete. Många samariter från den staden kom till tro på honom genom kvinnans ord, och hon vittnade: han har sagt mig allt vad jag har gjort. När samariterna kom till honom bad de att han skulle stanna kvar hos dem, och han stannade där 2 dagar. Och många fler kom till tro på grund av hans ord, och de sa till kvinnan: nu tror vi inte längre bara för dina ords skull. Vi har själva hört honom och vet att han verkligen är världens frälsare. Vi är inga hedniska syndare, sa Paulus. Och faktum är att den omvärld som Paulus tänkte på när han tänkte på de hedniska syndarna liknar väldigt mycket vår tid. Den grekisk-romerska världen, antiken, det var på många sätt värre än här. Men det är också mycket som är värre här än där. Och en liten sån skillnad där det är värre här, det är att TV och internet och medier, det har liksom kastat in det i ansiktet på oss. Vi kan inte värja oss för det även om vi skulle vilja. Och här, precis som då, så står liksom Guds folk och stretar emot och kämpar emot. Vi är inga hedniska syndare, och vi ska inte bli det heller. Och som jag av oss har fått det här med sig från födseln, precis som Paulus, han var jude av födseln och fostrades in i detta heliga. Och jag kan liksom förstå vad han menar. Han säger det här från födseln: jag är ett prästbarn. Och det blev snart lika naturligt för mig att helga sabbaten och inte missbruka Guds namn som att borsta tänderna. Så vi fostrades, jag och Paulus, i det här att helga Guds namn, helga sabbaten, hedra föräldrarna, helga livet, helga äktenskapet och respektera andras ägodelar. Och så fortsatte det. Och det är bra. Det var bra för mig, det var bra för andra, det var bra för samhället. Och jag tänk om fler fostrades på det viset. Men dessa goda fördelar som Paulus och jag och andra fick och fått, det kan vi börja nu att använda inför Gud och lyfta fram inför honom och räkna det som vårt företräde, ja, som vår rättfärdighet. detta att vi inte är hedniska syndare. Vi står på Guds sida och vi har ögon till att se allt det förskräckliga som händer både här och där. Och vi kritiserar det både offentligt och bland likasinnade, och kanske mest bland likasinnade. Vi strävar efter att vara oklanderliga, och det ordet oklanderlig, det betyder att ingen ska kunna klandra mig för något. För om någon gör det, klandra mig, då är det problem, då har jag problem. Och det är också det som gör att vi så reflexmässigt är beredda att försvara oss och säga: nej, jag har inget att klandras för. Jag rättfärdigar mig här. Och är man van vid det, så ligger det så nära till hands att man också har den inställningen uppåt inför Gud. Men jag har inga företräden framför Gud, inför Gud, framför dessa hedniska syndare. När jag tänker på Gud och står inför Gud, så ska jag tänka så här: när jag ser på de hedniska syndarna, vi står lika långt borta från Gud. Jag kan se mig själv i dem och lågmält säga som Paulus: ingen människa förklaras rättfärdig genom laggärningar, genom det som härstammar från mig själv. Inte ens jag, som har lärt mig att helga sabbaten och hedra föräldrar och allt detta. Inte ens jag. Jag kan ha kommit långt, men inte ens jag. Så frågar Paulus så här retoriskt: betyder det då att du lika gärna kan leva som de där hedniska syndarna, om du ändå måste bara förlita dig på Guds nåd och att rättfärdighet ges dig som en gåva? Nej. Och nej en gång till, åter nej, svarar Paulus. Och varför skulle du egentligen? Jag kommer faktiskt ihåg en gång när jag var ung. Jag ska inte tala om hur ung jag var, men det här är en kamrat, en jämnårig, som frågade mig så här: om man kan bevisa att Gud inte finns, skulle du fortfarande leva som en kristen då? Och det är därför jag inte vill tala om hur ung jag var, men jag sa så här: nej, då skulle jag nog leva runt som alla andra. Och då sa han: tack, det var det jag ville veta. Och då skämdes jag för det som, så att säga, hjärtat var fyllt av. Men med lite ålder och vishet och Guds andes fostran, så har jag kommit att se att nej, det skulle jag inte göra. Även om det gick att bevisa, så skulle jag fortfarande se att Guds bud är faktiskt ett rättesnöre för det verkligt goda livet. Och de som har det, även om de inte så tror, de har fått fatt på något viktigt i livet. Det är inte bättre att vara hednisk syndare. Så då står jag här och nu kan vara glad över Guds lag och tycka att kärleksbudet, gyllene regeln och tio Guds bud är det bästa som hänt mänskligheten. Och så kan jag stå där här för de goda sidan mot de onda, värna rätt och moral och verkligen inte ha min glädje i orättfärdigheten. Och så samtidigt inte göra det i den tron att jag därmed har kommit närmare i anseende hos Gud. Att de hedniska syndarna, att jag har lämnat dem bakom mig, nu är jag ett steg närmare. Och så stiger det mig åt huvudet. Nej, bort det, säger Paulus. Den illusionen vill jag inte bygga upp igen. Det är nerrivet. Så här var det en gång för mig. Han skriver att den rättfärdighet som jag kunde vinna genom lagen, enligt den var jag faktiskt oklanderlig. För om jag skulle bygga upp den här illusionen om mig själv, jag kan stå där inför Gud och jämföra mig och tänka att jag står närmare, då är det som jag står där som orätt, som överträdare. Vi tänker att det är precis tvärtom. Och även om alla andra skulle hålla med mig och säga: du är verkligen ingen överträdare, du, så är det just detta att jag kommer med mitt inför Gud som jag står där som överträdare. För i Guds ögon har jag trätt över gränsen. Jag är en överträdare när han ser vad som har hänt. själva fundamentet. Paulus skriver på ett annat ställe så här: vad har du som du inte har fått? Och om du har fått det, varför skryter du då som om du inte har fått det? Tänk om Paulus hade vuxit upp i Norden. Eller, ja, ni kan själva tänka. Allt är en gåva från Gud. Och jag är så beroende av att Gud är den som ger, den som gör, den som vill det goda och visar det goda i allt. Och när jag inte ser det och har lämnat detta gåvo, nådperspektivet, då börjar jag att fokusera på jag, mig, mitt också inför Gud. Medan jag istället har tappat bort detta att se Gud, hans verk, hans vilja, hans gåva för mig. Och det är vad Paulus menar när han skriver att han genom lagen har dött från lagen för att jag ska leva för Gud. Men vänta nu, var det inte det han gjorde? Led du för Gud hängivet mer än de flesta? Nej, lagen dödade mig för att jag skulle leva för Gud med riktningen Gud för mig. Guds nåd för allt, för hälsa, krafter, för god vilja, för allt. Men lägg märke till hur Paulus säger att detta perspektiv från han inför Gud till Gud för honom, hur detta skedde. Han skriver: genom lagen dog jag bort från denna jag-centrering. Genom lagen. Vad menar han med det? Tänk på det. Det var ju lagen som hade gjort Paulus oklanderlig, som hade fostrat honom till att inte vara en hednisk syndare. Oklanderlig. Men, och det här är viktigt, och det ska också vara viktigt för oss, så att vi förstår också vad lagen söker hos oss. Den söker inte först och främst oklandliga Paulusar. Men lagen hade ännu inte tagit ifrån honom hans egen stolthet, hans egna bidrag till Gud, hans förtjänst och själva viljan att jämföra sig med hedniska synder, själva lusten att hitta deras synder och laster för att kunna säga: här är jag, Gud, som inte vill ta emot allt av nåd och stå där som en tiggare därför att jag vill vara oberoende, själv vara herre, rättfärdig i mig själv. Men lagen till slut gjorde vad den faktiskt vill göra med oss alla. Och det gjorde den när Paulus först hade mött Jesus på vägen till Damaskus. Och då ska vi komma ihåg att Paulus var på väg dit i sin iver för Guds namn. Det var för att han levde för Gud som han var på väg dit. För att utrota den judiska sekt som bekände Jesus som Messias och Herre. Det var för att han älskade Gud som han gjorde det, inte tvärtom. Hur är det med vår kärlek till Gud? Kan han göra oss blinda? För när han mötte Jesus och det började sjunka in vad han faktiskt höll på med, så kunde denna oklanderlige man se något som han inte sett förut, något fruktansvärt. Den Gud som jag menar mig älska, som jag tjänar så ivrigt, försökte han i själva verket förfölja till döds. Och i sin kärlek till Gud så försökte han att utrota det yttersta beviset på Guds kärlek, på Guds gåva, på Guds nåd till honom, nämligen Jesus och de som kommit till tro på Jesus. Och trots att alla hans kompisar, fariseerna och de andra kunde se på honom och inte hitta ett enda fel, så kunde han inte längre se ett enda rätt i sig själv. Hans liv var som lutande tornet i Pisa. Ni vet, så magnifikt och beundransvärt. Men det lutar. På väg att rasa. Och det kommer att rasa. Och när han såg det, som ens öppnades en helt ny värld för honom. Och det var inte vilken värld som helst. Det var syndens värld. Inte runt omkring honom, utan här inne i honom själv. Den där ute, den blev ointressant. Han trodde att han var omvänd, men omvändelsen hade inte ens börjat. Han trodde att han såg klarare än de flesta, men han var blind. Han trodde att han älskade Gud och gjorde det mer än andra. Men han hatade honom och ville döda honom. Jesus som frågade, varför förföljer du mig? Och vi tänker kanske att det var så här att han ville bara komma på lite bättre tankar och rent intellektuellt förstå att Jesus är Messias. Men här smakar Paulus den verklighet, den bitterhet som han senare uttrycker i Romarbrevet 7. Det goda jag vill, det gör jag inte. Han ville älska Gud, men synden förhindrade honom. Både så att han inte såg Gud i Jesus och att han faktiskt inte ville se det. För det ville han inte bli, en Jesus troende. Tvärtom. Och så kunde han börja att se att det här är inte bara liksom förnuftsmässiga grejer, utan det här sitter djupt i hjärtat. Här i mitt hjärta finns inget som vill det Gud önskar för mig. Och istället nu för att liksom bara bagatellisera det här och hänvisa till att ja, jag var blind men nu ser jag, så började Paulus se att synden inte bara gör oss blinda. Synden vill inte det Gud vill, och det är därför vi blir blinda. Det goda jag vill, det gör jag inte. Och om jag har varit blind, som jag var, så ser jag nu att jag förmodligen fortfarande är väldigt blind. Och en blind, han måste tigga. Och det är inte så det alltid har varit. Man måste ta emot av nåd, utan förtjänst. En blind kan göra det. Och Paulus, jag tror att det ligger en symbolisk, ett symboliskt djup i detta, att han var blind i 3 dagar. För nu måste jag vänja mig vid en ny verklighet. Jag måste tigga, inte bara om Guds nåd, utan om människors nåd. Jag måste bli omhändertagen och börja räkna med att allt är av nåd. Vi tänker kanske att vi gör så mycket vi klarar, och så får Gud fylla i med resten. Han förlåter oss när vi misslyckas. Ungefär som lite spackel som man lägger i sprickor som man får. Men han säger nej. Lagen dödar. Gör något med hela min inställning, med mitt hjärtas riktning. Jag är blind, jag är hjälplös. Och han säger på ett annat ställe, jag är den största av syndare. Nu överdriver du väl, det här är ju de hedniska syndarna. Nej! Jag har sett och smakat hur det faktiskt är. Och jag såg det inte. Men när jag ser det, då kan jag börja leva för Gud som mottagare av nåd, av allt, varje morgon, varje andetag. Och Paulus stryker under det sista han gör i dagens text: jag förkastar inte Guds nåd, för allt är av nåd. Och det måste vara av nåd, annars har Kristus dött förgäves. Och så måste jag börja lära mig att leva av nåd. Och istället för att se på de hedniska syndarna, så tackar jag Gud för Guds nåd mot mig, mot alla. Och Paulus skriver, jag med alla mina synder, med min bortvändhet, med min blindhet, med min ovilja, jag är korsfäst med Kristus. Och nu lever inte längre jag, med allt vad jag har inom mig, utan Kristus lever i mig. Och då lever jag så sant Kristus lever. Och det här är inte bara en känsla. Det här är något som jag har fått som en gåva. Är det inte precis detta dopet handlar om? Att dö och uppstå med Kristus. Och vad gjorde denna Kristus för mig, för dig? Jo, han gjorde allt. Ingen kunde klandra honom för något. Och han älskade Gud också när han hängde övergiven på korset. Han bad Gud förlåta dem som tog heden av honom när han kläddes av och spikades fast på korset. Och han tänkte på andra, på Johannes, på Maria, på rövaren, när han hängde där alldeles utmattad, utan ork till någon annan. Men likväl så tänkte han på andra. Och han var trogen i det lilla, in i det sista, när han överlämnade sin ande i Guds händer, i hans händer, som just hade hällt ut sin vrede över världens synd på honom. Vreden över Paulus frenetiska förföljelser mot hans barn, den hälls ut över honom, och över rövarens hela röveri, den var på honom, och över allt det som är bortvänt och skevt och korrupt hos dig, över honom. Men han lämnade sin ande i Guds händer. För att han var trogen, också då lämnade sin ande i Guds händer och stod där oklanderlig utan någon skuld i sig själv, så kunde Gud se på honom, inte som Guds lam som bär världens synd längre, för vreden har utgjuten, utan han kunde se Guds rena lam, oskyldiga lam, och hedra honom, den dömde, den döde, med livet. Hans fullkomliga offer, livet, och i livet och i honom livet också, för dig, för rövaren, för Paulus. Så att han kunde säga, nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Så sant Kristus lever i mig och har burit allt i mitt ställe. Och så vill Guds ande genom de här orden från Paulus göra den bekännelsen också till din. Nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och då kan ju du säkert nypa dig i armen och säga, jo men visst lever jag. Ja, du lever i din kropp, och i denna kropp så fortsätter det att vara skevt och korrupt. Men, säger Paulus, men den, i denna min kropp har Gud också gett mig tro, och vill ge tro på Guds son som har älskat mig och utgivit sig för mig. Gud älskar, älskar villkorslöst. Det är liksom i gåvans väsen att ge. Inte för att få, utan bara för att ge. Och utgivit sig själv för mig. Gett ut sig själv. Så långt som jag behöver. Gett ut sig själv för mig. Och kan det till slut vara något som är bättre än att jag lever i mig, så är det att Kristus lever i mig. För hans vilja är fullkomligt god. Och han vill mig väl, medan jag ägnar mig åt så mycket som är självdestruktivt och negativt. Och han kämpar trons goda kamp i mitt inre, när jag fastnar i mina mörka, dystra, onda tankar av självömkan och bitterhet och avundsjuka och förakt. Och alla dessa onda begär som rasar i mitt hjärta. Jag tror att Paulus fortsätter att vara oklanderlig i ytterlig bemärkelse. Har man en gång lärt sig att bete sig, så har man. Men när Guds ande gör sitt verk, så kommer han att behålla ditt hjärta hungrigt och törstigt efter Guds gåva, Guds nåd. Guds son som har älskat dig och gett sig själv till dig. Och det kommer, och det här är en del av synden i oss. Det kommer finnas en så stark lust att bli av med den här hungern. Ungefär som Paulus när han bad, inte bara en gång utan tre gånger, om att bli av med törntaggen i köttet. Kommer ni ihåg där? I andra Korintherbrevet 12. Men Gud lät den sitta. Och sen förstod Paulus varför. Nu förstår jag. Jag förhäver mig annars. Nu måste jag nöja mig med det Gud säger. Och vad sa Gud? Min nåd räcker. Är det nog? Och det låter som att jag måste nöja mig med Guds nåd. Men Gud giver att vi aldrig blir oberoende av Guds nåd. Och tycker att nu är jag färdig. Utan må han själv behålla oss i tro på Guds son som har älskat och som älskar och som har utgivit och som fortsätter att utge sig själv för mig. Han är inte den, främst den som har visat mig hur du ska leva, utan han har själv levt och levt heligt för dig. Och nu lever han så som Hebreerbrevet skrivit, för att man har gått för dig. Han som älskar dig och utger sig för dig på nytt. Och kanske att du hör ett eko ifrån dessa orden när du träder inför nådens tron. Utgiven för dig utgiven. Och det är precis så du ska tänka. Här får du träda fram inför nådens källa. Den ljuvaste, den verkliga. Det är för att du får göra gåvan Kristus, hans kropp, hans blod, till din inre egendom. Och säga, när du går från bordet: nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Hans blod renar från alla mina synder. Tänk vad stort att han är där, där synderna sker och härstammar ifrån. Och han är min rättfärdighet när jag inte har någon annan. Och han kämpar trons goda kamp i hjärtat, så att jag inte ger upp eller låter mig luras av syndens makt att bedra och liksom vilja, som jag i min ungdom, leva runt som de andra. Och han är ljuset som mörkret inte kan övervinna. Han är livet som vakar över själens låga när den går in i döden. Och han är din frid när oron inte försvinner. Han är ditt hopp när hoppet inte längre finns kvar hos dig. Och han är din början när allt annat är över. Och som ett tecken på att detta är verklighet, så låter han de orden också idag ljuda för dig. Kom, allt är tillrätt, allt är fullbordat, så sant Kristus lever. Och nu önskar också att få leva i ditt hjärta och liv när han säger de orden: för dig utgiven, för dig utgjutet till syndernas förlåtelse. Amen. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen. Låt oss så stå upp och tillsammans bekänna den tro vi döps till i Kristi kyrka. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige Ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv.